CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Viktiga grundläggande liksom, saker som man ju skulle vara intresserad av i coronatider får vi inte göra. Det politiska systemet är på något sätt nöjt när man har fått igenom en lag eller man har fått igenom en miljard. Då liksom så bara, check, nu har vi gjort det här, nu är det upp till systemet att lösa de här sakerna. Och jag skulle säga att Apple har antagligen bättre koll på folkhälsoläget i Sverige än vad Folkhälsomyndigheten kan ha. Vi har centraliserat, decentraliserat, privatiserat, kommunaliserat, landstingifierat, förstatligat och decentraliserat igen. Gjort en jäkla massa olika saker de senaste nästan 50 åren. Har det spelat någon roll? Det är svårt att säga. Det har i alla fall inte blivit bättre.
Den svenska sjukvården är sedan en längre tid hårt belastad. Och fokuseringen på att hjälpa coronasjuka skapar förlängda köer till annan vård. Men även utan covid-19 kommer glappet mellan vårdens förmåga och patienternas efterfrågan att öka. Enligt nationalekonomen Anders Ekholm måste vårdens produktivitet gå upp och mer måste göras av maskiner och robotar. Och den svenska förvaltningens allmänna fäbless för regelstyrning, den ger han inte mycket för. Anders Ekholm, nationalekonom och senior rådgivare vid Institutet för framtidsstudier. Välkommen till fredagsintervjun.
Tackar.
Du är nationalekonom, framtidsforskare, har en viss betoning på vård- och omsorgssystem. Bland annat eftersom du tidigare har varit analyschef på Socialdepartementet. Men du har också arbetat inom andra departement, så hur nationell svensk politik formas, det har du också sett inifrån.
Väldigt mycket och på väldigt många olika sätt. Jag började på finansen på långtidsutredningen 1989 som praktikant. Så, att, så jag jobbat till och från på 5-6 olika departement. Så att, jag har nog sett alla. Jag har jobbat med alla regeringar utom Löfvens regeringar sen Carlsson Fält.
Ja, så rent allmänt. Med vilken klokskap och effektivitet styrs Sverige?
Ja, det är en stor fråga och kanske inte svårt med ett ja och nej svar, men det finns enorm potential för att bli bättre, så kan vi säga.
Kan du utveckla det?
Ja, alltså, vi är ju långsamma i Sverige. Jag tycker covid har satt fingret på det här, där våra grannländer sätter igång med till exempel olika stödutgärder till näringslivet någon månad tidigare och så börjar de direkt betala ut pengar. Vi kommer någon månad senare med beslut och sen tar ytterligare 3-4 månader innan pengarna börjar delas ut och sådana saker. Ett tydligt exempel är kravet på elektronisk fakturering inom staten. Det är ju ingen emot, utan det är bara sådana saker som självklart kommer att komma. 1999 införde Danmark det och då var det inte frivilligt. 2019 införde Sverige det och då var det frivilligt. Och så fort det är frivilligt så har vi dubbla system att hålla på med. Och det innebär ju att det är dyrare än att ha ett system. Så att egentligen skulle det antagligen vara effektivare att ha kvar med det pappersbaserade systemet och inte införa det här nya. Men det tog prick 20 år för oss att komma efter Danmark på en fråga som inte är politiskt laddad, som ingen riktigt är emot, utan bara som är att införa. Och det där är, tycker jag, ett bra exempel på vår långsamhet i förvaltningen.
Du är alltså forskare van att undersöka hur organisationer lyckas eller inte lyckas med sina uppdrag, mäter resultat och jämför med vad som är syften och mål. Finns det fler gemensamma drag i det här styr- och ledningssystemet som är förhärskande i Sverige?
Alltså vi är ju en industrination och en framgångsrik industrination måste man också säga. Och det här har inneburit också att industriella tänkandet och organiseringen även är djupt rotad i statsförvaltningen. Det vill säga det är bra att slå ihop verksamheter. Stor skala är alltid bättre än liten skala. Det finns alltid en regel som kan styra fram det bästa resultatet. Problemet är att detta var en otroligt framgångsrik modell under 1900-talet när just våra problem var sådana att vi kunde gjuta betong på dem. Det vill säga stordriften var fantastisk, det är billigare att köpa 1 miljon kubikmeter betong än att köpa 25 kilo säckar. Planeringen var A och O, standardiseringen var superviktigt. Vi hade ett plan- och byggverk som definierade exakt hur hög takhöjden skulle vara och hur stor en hatthylla skulle vara. Och det här blev vi effektivt. Och vi var otroligt framgångsrika. Så liksom vi har fantastiskt bra boendestandard och vi leder i så många olika typer av välfärdsindex. 1, 2 eller 3, vi är alltid topp i olika typer av index. Problemet är att den här toppen är nådd, så att säga. Vi kan inte få mer än 100% elektrifierade hushåll eller fler än 100% som har rinnande varmt och kallt vatten. Så i någon mening är 1900-talsprojektet är över. Så de här industriella lösningsbara problemen är inte klara, det kan man inte säga. Vi har fortfarande liksom ett byggbehov av bostäder och sådana saker. Men i hög grad så har våra samhällsproblem blivit annorlunda. Och det handlar ju om klimatet, kriminaliteten, skolresultat, ojämlikhet i hälsa och så vidare. Och de är komplexa till sin natur. Och det är en helt annan femma.
Så du menar att i och med att vi har fortsatt med det system som grundlades på industrialiseringstiden så har vi inte riktigt rätt utformning för dagens problem. På vilket sätt märks det då?
Ja, det ser vi ganska tydligt. Det finns en lång rad olika typer av viktiga välfärdsvariabler som faktiskt inte förändras eller förbättras i alla fall. Alltså, ta till exempel en sån här fantastiskt viktig sak som andelen grundskoleelever som går ut med godkända resultat. I början på 70-talet var det 10% och i dagsläget är det 17% som inte går ut med godkända resultat. Alltså en 70% är försämring av andelen.
Det är det alltså en effekt alltså av vår samhällsorganisation menar du?
Ja, alltså vi har gjort väldigt många reformer inom skolans område. Va? Vi har bytt betygssystem varannan vecka, vi har centraliserat, decentraliserat, privatiserat, kommunaliserat, landstingifierat, förstatligt och decentraliserat igen. Gjort en jäkla massa olika saker de senaste nästan 50 åren. Har det spelat någon roll? Det är svårt att säga. Det har i alla fall inte blivit bättre i den här grundläggande kvalitetsvariablen. Klarar ungdomarna grundskolan? Det har blivit sämre.
Anders Ekholm, vi ska tala om flera olika delar av den svenska samhällsapparaten och kommer nog ha både ett ibland övergripande perspektiv men också dyka ner på några mera konkreta saker under den här fredagsintervjun tänkte jag. Just nu plågas vi ju av covid-19-pandemin och den andra vågen som har lett till att runt 7000 svenskar har avlidit och massor av människor har inget arbete eller har fått sin vardag kraftigt begränsad. Och Sverige har delvis gått sin egen väg när vi ska anpassa samhället för hotet från smittan och skydda de mest utsatta. Och då kommer ju sättet som Sverige styrs i blickpunkten också på det viset. Idag när du och jag samtalar har statsminister Stefan Löfven i en lång intervju i Dagens Nyheter slagit fast att det är regionerna som bär ansvaret för att personer på särskilda boenden för äldre inte har fått rätt vård. Han stöder sig på den granskning som Inspektionen för vård och omsorg IVO kom med i förra veckan, där ingen region i Sverige fick godkänt på den här punkten. Det är tydligt i lagen vilka som har ansvar för vad, säger Stefan Löfven i intervjun. Och ja, om det stämmer så finns det ingen oklarhet här, men ändå då så fick alltså 1 av 5 undersökta fall på äldreboendena ingen individuell läkarbedömning. Hur kan det bli så?
Det har nog inte blivit så, utan det har nog varit så ganska länge. Om man tittar i Socialstyrelsens brukarenkät som går ut till alla som bor på särskilt boende eller får hemtjänst, så säger ungefär 1 av 5 att det är svårt eller mycket svårt att få till en läkarkontakt. Och det här är också en sån här indikator som har varit helt plan de senaste ungefär 5 åren. Så det här ser inte ut att vara ett särskilt nytt fenomen, utan det är mera det att covid sätter fingret på det. Och det är klart att den politiska debatten, den handlar ju mycket om hur vi relativt friska medelålders direkt ska kunna nå en läkare. Och det är ju i den kontrasten kanske man ska se liksom så att de mest svårt sjuka i samhället och deras problem att få tag i sjukvård, det är ju liksom ett ganska typiskt exempel på vad är det vi fokuserar på? Jo, vi fokuserar på de som kan prata högst och har liksom mest liksom resurser på något sätt.
Ja, jag har sett dig på en föreläsning utdela mycket hård kritik mot svensk vård där du säger, bland annat säger du så här att sköterskor och läkare använder alldeles för mycket arbetstid åt friska människor. Ja, du sa på Vårdförbundets kongress för några år sedan att så här ungefär, nej, vi vill inte jobba med sjuka människor. Vi träffar hellre de här många som är friska.
Ja.
Ja, det, ja, fungerar det verkligen så?
Jo, men det här är väl ett bra exempel på det då. De här mest sjuka, alltså de absolut mest sjuka i Sverige, det är de som bor på särskilda boende. Annars så skulle de inte bo där. De genomgår liksom en prövning för det. Och det är både sjukdom förstås, men också alltså, förmåga, funktionsförmåga att klara sig i vardagen. Och den beror ju ofta på i nedsatt på grund av sjukdom. Så att det här är väl ett väldigt tydligt exempel på det. Att man fokuserar inte på det, helt enkelt.
Och hur har det blivit så?
Ja, det där är ju en förbaskat bra fråga. Jag tror egentligen att det grundar sig på just regelstyrningen. Att vi tror att sjukvården är en industriell process. Och i en industriell process, då finns den bästa metod och det finns en bästa organisation. Och det gäller bara att göra en regel och sen så organisera sig på det bästa sättet, så kommer automatiskt resultatet bli bra. Vi behöver inte följa resultatet ens, för vi vet att gör vi de här handgreppen så blir resultatet bra. Och det här stämmer ju mer i den traditionella bilden av industrin. Nu är ju industrin på väg att liksom gå till industri 4.0 också. Men i den gamla idén om industrin så funkar ju det här fint. Gör vi de här handgreppen, har vi de här maskinerna, så kommer vi få det här resultatet. Nu skulle ju inte industrin drömma om att inte mäta resultatet också och kolla på standardavvikelser och så vidare för att hela tiden förbättra sig. Men när vi tänker i liksom styrningen så tänker vi att okej, vi har nu de bästa regelverken, vi har den bästa organisationen, därför per definition så får vi också de bästa resultaten. Problemet är ju då att de här resultaten är komplexa snarare. Och om vi tar en komplex patient, en gammal dam som bor på ett äldreboende, man snittar 12 läkemedel. Vad händer om vi tar bort läkemedel nummer 3? Ja, hon blir antagligen bättre, men vi vet inte, vi måste prova. Kommer tanten att överleva till jul? Vi har ingen aning, vi kan inte göra prognoser på det, utan det är ju en sammansatt funktion av om hon har bra kontakt med barnbarnen, får hon god mat, behandlar folk henne bra, plogar kommunen så att hon inte halkar och bryter lårbenshalsen, vinner rätt låt på Mello, är det bra program på TV och så vidare. Alla de här sakerna är sammansatta och kommer att bestämma om damen överlever till jul eller inte, det vill säga att det är ett emergent förlopp. Summan av en lång rad olika saker där kanske själva liksom organisationen är liksom ointressant. Alltså det finns ju gott om exempel på både skolor och äldreboende som där ena avdelningen är alltid bra, får höga betyg i brukarundersökningar, andra avdelningen är alltid dålig. Och det här är ju intressant, för de är exakt samma kommunalledning, ersättningssystem, lagstiftning, kanske till och med samma chef på bägge avdelningarna. Men ändå är det så att en alltid producerar briljant omsorg och den andra subpar omsorg. Och vad är det då som gör det här? Ja, det är ju just interaktionen mellan personalen förstås, men också mellan personalen och brukarna. Så vi lägger mycket energi på att hitta den bästa organisationen. Problemet är att inom ramen av varje organisation finns det egentligen ett oändligt olika sätt att liksom styra fram det här, om det är ett komplext fenomen.
Men du var så kritisk mot vår benhårda tro på regler och regelverk, då ett helt system av regler då som man alla ska följa. Vad kan du belägga att det faktiskt inte är positivt med den här regelkulturen? Eller är det, är det ett intryck du har, eller kan du peka på att det här har ni forskat fram till?
Om man tittar då på, egentligen så är det så att ett komplicerat fenomen är det bra med regler, och ett komplext fenomen är det dåligt med regler, kan vi väldigt, väldigt... Så
här, just det, är det skillnad mellan komplicerad och komplex?
Precis, och ett komplicerat fenomen, det är ju då, om vi återgår till patienten, så en enkel patient är ju då till exempel en övrigt frisk 27-åring som bryter benet, okomplicerat benbrott, man gipsar och så kan vi säga om 4 månader så är på benen igen. Här kan vi industrialisera, här ska vi industrialisera. Vi gör de här sakerna, det är så här du ska göra, du ska inte göra på något annat sätt. Inte kreativitet, utan här ska reglerna vara tydliga. Och här kan vi faktiskt vara bättre på att göra detaljerade regler på hur man beter sig på den typen av enkla patienter. En komplicerad patient, en som kommer till vårdcentralen och har ont i ryggen till exempel, det kan ju vara diskbrock eller ryggskott eller något sånt där, men det kan också vara psykosomatiskt, va? Man är orolig för jobbet i coronatider eller sådana saker. Vad blir då den bästa åtgärden? Ja, det vet vi inte riktigt. Här måste vi ha mer data, och då går det lite mer på tumregler. Vi kanske slänger patienten i en flatröntgen eller så. Men vi måste ha mer data för att kunna analysera oss fram till vad som är liksom ursprunget eller problemet med den här personen. Och så har vi då komplexa, den här gamla damen på äldreboendet då. Och då kan vi säga att för enkla så behöver vi kanske mer regler och en hårdare styrning egentligen på hur vi tar hand om dem. Så mer av industri. Medan de komplexa personerna behöver vi mindre styrning. Och där pratar vi snarare om styrning som då kallas för tight, loose, tight. Det vill säga tight i uppdraget. Vi vet precis vad vi förväntar oss av. Loose, vi skiter fullkomligt i hur du uppfyller det här. Tight, vi följer upp. Fick vi det här? Fick vi lycka, kvalitet eller vad det nu var som vi liksom krävde från början?
Tight, loose, tight. Alltså, vad är det som så att säga inte ska vara en följd av regler, utan där du ger väldigt mycket handlingsfrihet till personalen?
Ja, men ju svårare, kan man säga, kontraktsförhållande det vill säga det är svårt att definiera vad är god omsorg, vad är värdig omsorg, vad är liksom rimliga levnadsomständigheter, alla de där sakerna som liksom lagstiftningen pratar om i till exempel socialtjänsten. De är extremt svåra att operationalisera. Det kommer ju bland annat vara så att du kommer antagligen tycka annorlunda än vad jag tycker är en bra välfärd. Du blir ensam i en annan nivå än jag blir ensam och så vidare. Så alla de här olika typerna av värdeord är nästan hopplösa att operationalisera i form av regelverk. Så när vi säger saker här, då är det snarare du då som liksom brukare eller elev eller patient eller vad det nu är, som måste definiera vad som är viktigt för just dig. Och det här säger vi ju i den politiska diskussionen. Vi har valfrihetsreformer, vi pratar om patientcentrering eller elevcentrering och valfrihetsreformer av olika slag och sådana saker. Så egentligen så vill man de här sakerna, men själva organisationen, själva administrationen har inte verktyg, har inte förmåga att ställa om till en verksamhet som inte bara är bra i genomsnitt utan bra för varje individ. Och det är 2 helt olika system.
Men min uppfattning är att den här kärleken till regler och att det är hela grunden för hur vi vill lösa problem och garantera välfärdsservice till svenskarna sitter otroligt djupt. Och när vi har ett problem så kommer så småningom ett statsråd att hålla en pressträff och berätta att nu har vi skärpt till reglerna och nu har vi dessutom förtydligat instruktionen till den och den enheten eller myndigheten. Och nu ska det väl bli ordning på alltihopa. Så att det här är ju inte så att man är på väg att gå i den riktning som du föreslår här.
Nej, den andra delen är väl att man slänger någon miljard på problemet också.
Vi har satsat 1 miljard.
Vi satsar 2 miljarder mer än ni, era skurkar. Alltså är vi bättre på det här. Och där ser vi samma sak. Att kopplingen mellan resurser och resultat är otroligt vag och i många fall till och med negativ. Kollar man på kliniska resultat på svenska kliniker så ser vi en korrelation mellan att de som får bäst resultat använder lite mindre pengar. På äldreboende så ser vi att de som har nöjdare brukare, de kommunerna, de gör av med lite mindre resurser.
Så om vi är tillbaka i sjukvården igen, så menar du då att det där är inte effektivt, förstår jag. Du har bland annat undrat varför inte sköterskor kan skriva ut medicin till patienten, utan att det där är någonting som bara läkare får göra.
Och varför inte maskiner, va? Alltså det finns ju gott om läkemedel som kanske det bara behövs en enkel test. Jag pratade med någon läkare, de sa Viagra skulle vara ett sånt exempel. Du behöver kolla blodtrycket. Det är allt. Har du inte högt blodtryck, så kör för tusan. Det är en typisk sån sak. Då skulle vi kunna släntra in på ett apotek, där många apotek har ju blodtrycksmanschett idag. Och så får du godkänt på det. Ja, då får du köpa det, va? Eller om du är en diabetiker med väl liksom medicinerade nivåer. Det vet vi ju från blodsockermätaren i mer eller mindre realtid, om man skulle koppla upp den. Och så kan man säga så, nej, men du har fotat dina ögonbottnar, killat på fötterna för att kolla nervsjukdomar, och du har bra värden. Du behöver inte träffa en läkare, och du kan skriva ut dina egna mediciner.
Du har gjort en forskningsrapport om hur vården i Sverige ska kunna utvecklas till år 2050 tillsammans med en man som heter Drasko Markovic. Kan du berätta mer om i vilken riktning som ni menar att vården behöver förändras?
Det handlar ju om att använda sig mer av automatiserade beslutsstöd till exempel. Och då kan vi ju ge dem till patienterna för att sköta sig själva i lite högre grad. De här kommer ju. De finns redan. Diabetes är ett bra exempel, där det finns då insulinpumpar till exempel som sköter sig, och som dessutom nu, de senaste versionerna som kommer i år, de är uppkopplade mot din kontinuerliga blodsockermätare också, så de sköter liksom closed loop, kallas det där, så att de sköter sig nästan själva, till skillnad från förut när de liksom måste verkligen hålla på att tänka jättemycket mer på dem där. Men även beslutsstöd till läkare för medicinering till exempel. Vi vet att det finns ganska mycket förbättring att göra där. Så det är den ena delen, att maskiner måste göra mer saker, automatisera. Vi patienter vill och kan, i alla fall 45% av oss, nästan hälften, kan och vill ta hand om vår egen sjukdom lite mer. Och det här gör ju då att vi inte behöver lägga så mycket tid på rutinkollar till exempel. En stor del av vården är ju att träffa relativt friska patienter. Och istället så skulle vi kunna då gå hem till dem med diabetes som har dåliga värden och som vägrar att komma till vården och erbjuda våra tjänster. Jag menar, vägrar de fortfarande så får man väl lämna dem. Men då skulle vi kunna stötta dem i mycket högre grad. Och diabetes tror jag vi beskrev där, det är ju en livsstilssjukdom, va, som då skulle vi, ja, men varför flyttar vi inte hem till dem med dåliga värden? Så bor vi med dem en vecka. Och så går vi igenom, hur lagar man mat? Vad äter man inte? Hur går man och shoppar? Hur läser man på paketen till exempel? I dagsläget så vet ju vi välutbildade och välpålästa hur man gör, men det gäller inte för hela befolkningen. Och därför ser vi också lite ökade skillnader i ojämlikheten i hälsa. För att vi lägger ändå ganska mycket på patienten, men utan att stödja dem.
Jag tänker på det här, hur vi styr de myndigheter och delar av vården som ju är till för en bättre folkhälsa. Folkhälsomyndigheten har ju ett uppdrag från regering och riksdag som är ganska brett och allmänt. Uppgiften är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Det är så att säga, så beskrivs uppdraget till Folkhälsomyndigheten. Och det där ska ju då bli vardag och verkstad. Vad är det som sker på vägen från de här något fluffiga allmänna löftena och till mötet med människorna?
Ja, det händer ju, man gör ju väldigt mycket, man lägger många mantimmar, men i resultattermer så händer det inte så mycket. Jag tänker på två begrepp här. Dels är det reglera auktoritet, det vill säga, har Folkhälsomyndigheten några verktyg att påverka de här sakerna? Och då kan man väl säga att det är lite skralt i verktygslådan, man har inte det. Dels Dels för att det är svårt på riktigt. Det är inte så att så här, wow, vi gör så här så får vi bättre folkhälsa. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra det. Och det handlar jättemycket om livsstil. Så framförallt hur mycket du rör dig, vad du äter, droger och psykisk hälsa. Mer än sjukvård. Sjukvården står ju för en ganska liten del av hälsoproduktionen. Under hela 1900-talet så stod sjukvården för 10% ungefär av medellivslängdsförbättringen. Nu så pratar man om kanske 25-35% eller sånt där. Men ungefär hälften av hälsan bestäms av vad du gör. Och det är klart att då är ju inte sjukvården så tydlig aktör i att visst säger de, ja men som tandläkaren, du använder väl tandtråd? Ja, säger man, eller jag säger alltid nej förresten. Nej, säger jag, så okej, okay, så får de 70 kronor av Försäkringskassan för att de har gjort ett förebyggande samtal med mig med samma resultat varje år, ut och år in. Men det är klart att ändra livsstil är ju skitknepigt. Det kan man inte göra med liksom ett samtal en gång om året med någon person man inte känner. Utan här vill det ju till tjat och påverkan och påminnelser och sådana saker. Och det kan våra maskiner göra i högre grad. Och det gör de ju. Och jag skulle säga att Apple har antagligen bättre koll på folkhälsoläget i Sverige än vad Folkhälsomyndigheten kan ha. De vet precis hur en ganska stor andel av befolkningen rör sig just nu. Och så vidare. Så att de här stora liksom, hälsotech-företagen, de ligger ju långt före när det gäller just folkhälsa. Mm. Medan vi förlitar oss till sjukvården som ju liksom är just sjukvård, inte friskvård.
Sverige var ju inte fritt från vårdköer före pandemin heller, och nu uppskjuts tiotusentals operationer och läkarmöten till senare. Och samtidigt har vi ju en demografi som innebär att vi får fler och fler äldre, och att uppnå åldern 100 år kommer inte att vara lika exklusivt framöver, framförallt inte för kvinnor. Idag går ungefär 13% av våra skattepengar till vård, om jag är rätt underrättad. Du har tidigare försökt tillsammans med din kollega skåda ungefär 30 år framåt. Vad kostar vården år 2050?
Problemet är väl här att just att resurser och resultat inte har en så här solklar koppling faktiskt. Den dyraste vården som andel av BNP är ju USAs. Och de har i hög grad mycket sämre resultat än vad vi har till exempel. Och vi har ju världens fjärde bästa sjukvårdsresultat i världen. Alltså vi har en riktigt, riktigt bra sjukvård om man mäter på så här sjukhusanknutna, alltså femårsöverlevnad på cancer och så vidare. Och slår man ihop alla de här olika typerna av måtten så är vi fyra. Och då är ettan är Andorra, tvåan är Island, fyran är Schweiz och vi trean är Schweiz och vi är fyra. Och Andorra och Island, de skickar ju avancerade patienter utomlands. Så att de kan ju välja och vraka bland de bästa. Så det är vad de gör.
Men då ligger vi ganska bra till trots din kritik mot hur vården använder sina resurser.
Absolut, vi har en jätteväl fungerande vård i det avseendet när vi tittar på kliniska resultat, vilket är den viktigaste utvärderingen. Jag tänker mig att vår förmåga att hantera de framtida utmaningarna, det är där som är problemet. Så problemet är inte idag, tycker jag. Vi har problem idag. Tillgängligheten är ett problem till exempel, och liksom hur vi jobbar tillsammans med patienten och kontinuiteten. Sådana typer av problem har vi. Men kliniska resultaten är briljanta. Så jag tror inte på att man ska göra liksom någon stor omorganisering eller sånt där som ofta. Liksom ska vi förstatliga vården eller sånt där? Det tror jag verkar jättedumt. Inte minst då för att det är en komplex verksamhet, så stordrift är sämre än en mindre drift. Vi vet från massa studier att små och medelstora sjukhus är bättre, både effektivare och bättre kliniska resultat än stora sjukhus till exempel.
Men du menar att vi kan inte fortsätta som nu med tanke på att när vi blir duktigare på att bota sjukdomar så kostar vården mer pengar. Man skulle kunna tro att när vi kan göra människor friska så skulle vi samhället tjäna på det, men det är inte säkert.
Alltså, det finns ju alltid den här ny teknologi-oron att de nya läkemedlen är så dyra, och det är de. De är alltid jättedyra, de är mycket dyrare än förut. Vad man alltid glömmer bort det är att efter 10 år så försvinner patenten och då blir de alltid billiga. Alltså, de kan gå ner till, kosta på måndag så kan det kosta 11% av de kostade på fredag om läkemedelspatenten gick ut på helgen. Så det är enorma skillnader. Så att all gammal teknik blir hela tiden väldigt mycket billigare. Och den nya tekniken är väldigt, väldigt dyr. Men vad man då glömmer bort är att all ny teknik blir ju gammal teknik någon gång. Så tekniken driver inte kostnaderna så särskilt mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Och vi har legat ganska stabilt i den här BNP-andelen egentligen sedan någon gång på 70-80-talet. Så vi har inte ökat andelen av BNP samtidigt som femårsöverlevnaden har ökat superduper mycket och så. Utan de större kostnaderna kommer ju snarare i pensionssystem och den typen av system som ska försörja personerna. Och i bostadsbyggande till exempel, det dör ungefär 10 000 personer färre per år nu, trots att vi är många fler än vad det gjorde på 90-talet. Och det innebär ju att 10 000 lägenheter fler behövs nu än på 90-talet, bara för att vi lever längre. Alltså det är ju massa som på 90-talet dog som idag har sina lägenheter.
Men du är väldigt teknikpositiv och in med robotar och maskiner i vården, samtidigt som du då menar att det finns ingen chans att hålla en hög kvalitet, att ge empati som du säger till de patienter som verkligen behöver det, om vi inte inför mycket mer high tech. Hur ser ekvationen ut?
Ja, alltså jag tänker mig att vi är ju många som inte vill hänga i vården. Alltså en annan sån här missförstånd är ju det att om vi inte hade köer, om vi öppnade allting fritt, då skulle det bara flöda in. Alltså efterfrågan på vård är oändlig. Och det är förstås inte sant. Det är ganska få av oss som tycker om att vara i vården. Och tycker vi om att vara i vården så har vi antagligen någon psykologiskt problem. Och då ska man liksom snarare gå till, och det har man sett också i studier, att många besökare på akuten ofta har andra typer av de mer psykologiskt problem, så att de kommer jätteofta, de blir slängda i röntgen och så vidare. Och just det här att vi inte tar hand om de här, vi upptäcker dem inte, för vi har inte de här systemen som säger pling, nu är Kalle här för tionde gången i år på akuten med samma vaga symptom. Antingen är vi dåliga på att diagnossätta en somatisk sjukdom, eller så är vi dåliga på att reagera och slussa Kalle vidare till någon annan typ av hjälp. Och så de flesta av oss har ingen som helst lust att hänga i vården. Och så vi skulle bli mycket gladare, och jag skulle bli mycket gladare om till exempel nätläkarna, automatiserade maskiner som gör de där sakerna utan att jag behöver träffa dem här. Och så använder vi den tiden till de här till exempel sjuka på våra särskilda boenden, som verkligen behöver tid, de behöver kontinuitet. De behöver mycket mer sådana. Så att i dagsläget så lägger vi, tänker jag, resurserna lite för mycket på oss friska som egentligen inte är. Skiter väl i vården, bara jag får mitt piller så att säga. Och för lite tid på de som är mest sjuka. Och där, det är det som är empatiökningen. Alltså dra bort empatin från mig, jag behöver inte den. Blir jag allvarligt sjuk så är det klart att jag kommer att behöva massa empati och mycket tid och så vidare. Men då har vi tid med mig när jag är i den liksom, branschen. Så att, därför står de lite i motsatsförhållande idag, för att vi inte har högteknologiska lösningar.
Den forskning som du och andra på institutet ägnar sig åt är ju bred på många områden, och bland annat tittar ni ibland på normer som har ju påverkan på hur samhället fungerar och styrs, och även hur myndigheter agerar och så här, och hur normerna förändras över tid. Vad ser du för normförändringar som är på väg, som kan förklara lite grann om hur samhället kommer styras och vilka prioriteringar som kommer råda om några decennier?
Det är ju så att de här värderingsstudierna är ju ett litet titthål in i framtiden, eftersom våra värderingar de bildas ungefär fram till 30 års åldern, och sen stelnar våra värderingar. Så att liksom bli vuxen är ju dels en, att bli stel i kroppen men också i knoppen så att säga. Så det här innebär ju att vill vi veta vad som ska gälla om 30 år eller sånt där, så kan vi då fråga de yngre vad som är viktigt.
Det är inte dina och mina normer som kommer gälla om 30 år alltså?
Nej, tyvärr. Ja. För våran del då.
Jag säger detsamma. Men,
precis, det här kan vi vara eniga om. Oh. Nej, utan det är då de rådande normerna då bland de som är mellan 25 och 30 kan jag väl lite förenklat säga.
Och vad kommer det innebära för Sverige stort och hur myndigheter och politiska beslut, hur kommer de se ut?
Ja, det är lite svårt att säga, men jag tänker att den här individualiseringen är starkare i de här åldrarna än i våra äldre grupper till exempel. Så fokus på mig som individ kommer antagligen bli större. Det vill säga man kommer att hävda att jag vill kunna välja, kanske framförallt välja bort. Mer en liksom konsumentpolitisk fråga så att säga än liksom så här, marknad eller inte, den typen av argumentation. Vi ser också att klimatet är viktigare, den typen av liksom större frågor. HBTQ-frågan, djurens rättigheter, klimatfrågan. Lite av de här postmaterialistiska värderingarna som man brukar säga, de blir viktiga. Det vill säga lite mer av solidariska värderingar kan man väl säga.
Men det handlar om hur pass mycket som stat och kommun ska göra. Alltså hur mycket ska vi få för våra skattepengar och hur mycket ska, eller hur lite ska vi få av stat och kommun? Ser du någon sån trend där?
Alltså de flesta inser ju inte hur roligt det är med förvaltningspolitik. Så att ofta så får vi inte liksom några bra svar på den typen av frågor. Det är ju liksom en liten illuster skara. Däribland jag som tycker förvaltningspolitiken är otroligt viktig. Och den är ju otroligt viktig. Och det är ju lite märkligt hur ointresserade tycker jag egentligen att de politiska partierna är av det. Jag kollade förra valet vilka politiska partier i riksdagen som hade de mest ambitiösa digitala programmen. Vilka ville göra mest automatisering, vilka ville förbättra servicenivån till medborgarna och så vidare. Och då hade jag tänkt att jag skulle göra någon liten rangordning av hur bra eller ambitiösa de här programmen var. Och det var en väldigt lätt fråga, för inget av riksdagspartierna hade ett digitaliseringsprogram. Och egentligen den enda teknikfrågan som var uppe i förra valet, det var ju tekniken från 1850-talet, nämligen järnväg på räls, snabbspårvägen. Det var den enda egentligen tekniska frågan som var uppe i valet då. Så att det verkar också som, jag menar, trots att vi lever i en tid där programmerare är det vanligaste yrket bland män, så är det politiska intresset väldigt, väldigt ljumt i form av digitaliseringsfrågorna. Och det märks ju också. För när OECD kom med sin senaste rapport om e-government för ett par veckor sedan, så är Sverige sist. Vi är sist av alla OECD-länder, och då var det några till också, Paraguay, Uruguay och Panama, så där, några bananrepubliker som hade köpt in sig på det här. Och vi var mycket sämre än dem också. Så vi är bland de sämsta i världen på e-government.
Men då förutsätter du att det är något väldigt bra att ägna sig åt e-government, det vill säga en synnerligen elektronisk och digital organisation för servicen till medborgarna. Det kanske inte alla är överens om att det måste vara så bra.
Alla är inte överens om någonting egentligen. Men det är en väldigt stor majoritet av befolkningen som köper nya smartphones och umgås via digitala medier och så vidare. Och i ökande grad så blir då skillnaden mellan att umgås med dina nära och kära och kommersiella aktörer och när du umgås med offentliga aktörer allt större. Och jag tänker mig att vår fördragsamhet med att det tar liksom så här, inte mikrosekunder att få ett bygglov, utan det tar veckor, kanske månader att få ett bygglov, just för att man inte har digitaliserat sina processer, den kommer att minska, tänker jag.
Hur vården fungerar, och du är positiv till digitalläkare, nätdoktorer och sånt där, uppfattar jag. Det har ju annars beskrivits lite grann som en avart av att det finns vinstdrivande företag som är inne i den svenska vården och på något vis tar det göttaste ur kakan och så lämnar de svåra patienterna till regionernas vård. Det har varit en sån bild. Vad är din skildring av den här, så att säga, tvådelade vårdmarknaden som vi ser just nu?
Alltså att den är alldeles utmärkt. Det är precis så man ska göra. Man ska ha vissa processer för de som inte söker kontinuitet eller behöver kontinuitet, och för de som vill koppla upp sig digitalt. Och så betar vi av dem fort som fan. Och då ser vi att nätläkarna träffar ju otroligt många fler patienter per tidsenhet än vad till exempel en vårdcentralsläkare gör. Och då kan det ju bero på två saker. Att nätläkaren får en enklare patienter, alltså cream skimming på något sätt brukar det kallas. Och det är ju inte ett problem. Däremot så är det väl ett tag innan vi hittar rätt ersättningsnivåer. Jag tänker att det är bra. Och i det fina i det här sammanhanget, ja, det skulle kunna vara att vårdcentralerna faktiskt skulle kunna då åka ut lite mer till äldreboendena för att ta hand om dem lite mer, och istället för att ha den här snormottagningen som det är lite föraktfullt brukar kallas, med medelålders med snuviga barn eller sånt där. Så jag tänker att det är en alldeles utmärkt utveckling. Och om de är privata eller inte, tänker jag, det spelar inte så stor roll. Det ser vi inga större skillnader faktiskt i kvalitet. Så det verkar vara en ointressant fråga.
Om vi lyfter oss från vården och tittar lite allmänt på hur samhället fungerar. Om det skulle fungera i linje med hur det är tänkt, lite åt det idealistiska hållet. Jag skissar nu lite grann. Vi har forskare som tar reda på hur allting är, som tar fram en sann bild av verkligheten och kan ge oss alla ett bra underlag. Sen har vi politiker som har blivit valda av folket för att få vårt mandat att fatta beslut om hur landet ska byggas och verka. Och sen anställer vi tjänstemän och fotfolk i den offentliga sektorn på förvaltningar, kommuner och statliga och regionala myndigheter. Och de ska då utföra och genomföra det här som den politiska nivån har beslutat. Och i grunden fanns vetenskapen och forskningen. Ja, så där någonting ser väl önskesamhället ut. Håller du med om det, Anders Ekholm?
Jag håller definitivt med om att liksom, idén om hur det fungerar eller borde fungera ser ut sådär. Jag skulle däremot inte hålla med om att den gör det, och kanske inte ens att den kan göra det. Om vi tittar på forskningen till exempel, så blir den mer och mer atomistisk. Det vill säga, du tittar på mindre och mindre frågor. Och ett skäl till det är ju att man drivs av citeringar. Och citeringar får du i hög grad om du har bra, signifikanta, statistiskt signifikanta resultat. Och då kan du inte titta på särskilt stora frågor, för då liksom får du för mycket brus i dina regressionsmodeller. Så då måste du titta på väldigt, väldigt små frågor. Å andra sidan, de politiska frågorna, det är ju liksom förbättrad ojämlikhet i hälsa, den typen av frågor. Den svarar inte vetenskapen på. Det är ganska sällan. Alltså när jag var analytiker på Socialdepartementet så screenade vi förstås forskningen för att göra underlag åt politiken. Och det var ganska sällan som vi kunde hitta liksom bra forskning som vi kunde implementera. Och det är ju dels för atomiseringen, men den andra kanske viktigare saken är ju att forskningen går efter och tittar på saker och ting, medan en reform är ju framåtsyftande och vill rätta till någonting som inte är nu. Så vi har inte ens data på det som kan bli något nytt. Svaret på det här har vi skrivit lite grann, och det är ju att jobba med pragmatiska prövningar, att ha strukturerade data. Vetenskaplig metod är otroligt viktigt förstås, att vara systematisk, men att man gör små experiment, och man gör dem hela tiden, man gör pragmatiska prövningar i vardagen. Om du och din kollega i lärarrummet liksom säger att den här pedagogiken är bättre än den andra, så säger man så här, ja fan, vi drar igång. Jag kör den här pedagogiken i en månad, du kör den andra i en månad, och så kollar vi liksom resultaten efter en månad. Så följer vi upp och så, fan, du hade rätt. Ja, men då byter vi bägge till den här B eller A eller sånt där. I de fall man kan göra A och B-tester.
Men du hävdar alltså att vetenskapen lyckas, eller kan inte vara riktigt den här grunden för en allmän diskussion och innan vi fattar politiska beslut. Samtidigt så använder ju debattörer och politiker hela tiden hänvisar till någon rapport eller studium och säger att här har vi forskningen bakom oss, det är därför vår politik är den rätta.
Det här har ju att göra med confirmation bias, det vill säga våra hjärnor är programmerade att tycka bra om uppgifter som redan styrker det vi redan tror och fantiserar om. Och eftersom forskningsvärlden aldrig har varit större än just nu så finns det alltid någon liten forskare någonstans som kommer att titta fram resultat som pekar på att just din åsikt är den bästa. Och problemet i samhällsvetenskaperna, det är ju att det inte är som naturvetenskaperna där fenomenen är, alltså en metall har alltid samma, liksom, oavsett om vi tittar på metallen eller inte så har koppar samma egenskaper. Medan en skola har helt olika egenskaper beroende på om vi tittar på den eller inte och hur vi tittar på den. Så perspektivet är otroligt viktigt. Och det gör ju att den här industriella igen då, idén om att vi kan styra saker genom att ta fram den bästa forskningen, den bästa organisationen, den bästa metoden inte kommer att räcka särskilt långt. Och det är det jag tänker mig att jag ser i att en hel del av de här välfärdsvariablerna är stabila och inte förbättrar sig trots att vi har en massa olika reformer. Utan vad vi måste göra det är att bygga system som kan förbättra sig. Och då har vi ju provat med marknadslösningar till exempel. Det var ju ett av huvudargumenten någon gång på 80-talet där, att de här systemen skulle liksom ta marknadens dynamik för att förbättra sig. Problemet här, det är ju, samma, det är ju egentligen lite av samma sak. Va? Att huruvida du lär dig matte eller inte är ju inte enbart en fråga om du har en bra lärare eller fin skola eller något sånt där, utan också om du faktiskt jobbar på som elev. Det här innebär ju att dina kunskaper är en samproducerad tjänst mellan hur du och din lärare interagerar. Och det här ser man också i forskningen att om du och läraren klickar så kommer du att lära dig matte. Om ni inte klickar kommer ni inte att lära dig matte. Och det spelar inte så stor roll vilken pedagogik, alltså vilken metod vi använder, utan det är just klickandet som är det viktiga. Det ser vi också i psykoterapi till exempel i sammanhang. Det spelar inte så stor roll, är det KBT eller psykoanalys liksom du använder. Klickar ni blir det bättre, klickar ni inte blir det sämre.
Förtroende i två riktningar, eller hur?
Inre motivation, va? Det är ju det som alltid är grunden till att det händer någonting. Och det är ju, om du då har väldigt många, alltså ta skolan till exempel på tidigt 1900-tal, då liksom, då skulle man rabbla ramser alla på samma gång, kunde man inte det fick man spö. Alltså oerhört enkel industriell process. Nu är ju skolan inte alls sådan, utan nu handlar det ju snarare om att du och dina klasskamrater ska utforska eller liksom göra saker och ting. Och då spelar det jättestor roll vad dina klasskamrater har för intressen. Så de kommer att påverka dig kanske mer än vad läraren kommer att påverka dig i huruvida du lär dig matte eller blir duktig på fotboll.
Ja, du säger att de samhällsvetenskaperna är lite marigare med då än naturvetenskap där man liksom tittar på atomer och biologi och krafter i universum och sådär. Men det är ändå fortfarande vetenskaper och till exempel när det handlar om brottsutvecklingen i Sverige så har det ju forskats jättemycket och det pågår en diskussion. Det är en strid om vad som är grundorsakerna till att människor blir livstidskriminella. Det finns massor med forskningsresultat som går ut på att ja, men det är klyftor i samhället, sociala svårigheter, arbetslöshet och dåligt eller svagt nätverk och sånt. Medan andra hävdar helt enkelt att nej, det är inte bristen på fritidsgårdar eller fattigdom utan det är faktiskt för lite konsekvenser från stat och myndighet och polis och dåliga förebilder och slappa attityder i samhället. Det verkar ju som om forskningen inte lyckas skära som en kniv genom smör och säga nej, så här är det. Det här är vad vi har kommit fram till. Sluta och tjafsa. Varför lyckas man inte med det?
Ja, men det är för att det är för stora frågor. Alltså det är så många olika variabler som dessutom styr på helt olika sätt. Vad man har sett en ganska konsekvent korrelation mellan det är ju resultaten i årskurs 8 och dina framtida inkomster och din framtida kriminalitet. Så har du bra resultat i 8 så kommer det gå, så är sannolikheten att det går bra för dig jättebra. Den här resultaten i 8 förklarar mer av skillnaderna än socioekonomisk bakgrund, till exempel. Så vi vet ju lite grejer ändå. Problemet är ju att de här gäller ju då på gruppnivå, i genomsnitt. Och vår förvaltningsidé, den är ju i genomsnitt. Alltså vi vill i genomsnitt ha en bra skola, vi vill i genomsnitt ha en bra sjukvård och sådana saker. Ett system där vi säger att alla ska klara skolan, det säger vi i och för sig. Men vi har inte ett system för att liksom fixa det. Det innebär ju då att vi måste hantera stora mängder data kring hur det går för just dig och göra då insatser för just dig. Och när det gäller valfrihet så handlar det kanske om att hitta en lärare som du klickar med snarare än att välja skolbyggnad. Jag är ju för att man väljer skolbyggnad, men det är viktigare att vara snabb på att byta lärare som inte funkar för just dig. Och den typen av saker. Och det innebär igen då att vi måste ha stenkoll på din lärkurva, vi måste ha stenkoll på interaktionen. Och det kan vi ha med hjälp av digitala verktyg. Det är inte alls särskilt svårt i dagsläget att ha kontroll på det. Vi vet exakt hur bra du kan läsa. Det finns en lång rad sådana här som följer hur din öga följer texten till exempel. Så man kan mäta exakt hur bra du är på att läsa. Men det är bara ett fåtal skolor som använder sig av den typen av saker. Så istället så är det ju liksom någon ideologi snarare än teknologi som man försöker implementera. Och sen så försöker man hitta forskning som stödjer din ideologi snarare än att hitta vilken teknologi kan stödja komplexa fenomen. Och i någon mening ta bort komplexitet ur systemet. Det är egentligen det vi vill göra. Va?
Du var inne tidigt på att det komplexa frågor, det vill säga som innehåller så många variabler att de påverkar varandra, att det inte är enkelt att röna ut egentligen vad som ger vilken effekt. Det har vi inte riktigt erkänner att det är så, utan agerar som om det skulle gå att hitta liksom en lösning. Om A gör, så gör vi B så blir det C som resultat. Men kan du se att det sker någon förändring då i den offentliga diskussionen och hur beslutsfattarna i Sverige och politikerna agerar? Tar de intryck av sånt där som kommer från forskningssidan där du finns?
Nej, det tycker jag väl. Nu vet ju inte allt som händer förstås i det politiska. Nej, jag tycker nog att det gör man inte. Utan det är ju precis som du var inne på förut, att man står på en presskonferens och säger nu har vi tillsatt en utredning, nu ska vi se över lagstiftning kring det här. Vi ska satsa 2 miljarder mer än vad vi gjorde förut. Så det är fortfarande samma typ av styrmekanismer. Och de är väldigt ofta ganska floskulösa. Jag hade liksom uppdraget här förut om liksom förbättra folk. Säga, ja, men hur då? Vad är verktygen då för en stackars myndighet att göra de här sakerna? De är ju väldigt, väldigt vaga. Och det vet ju de som jobbar med frågan förstås, att de är väldigt vaga. Men som det politiska systemet är på något sätt nöjt när man har fått igenom en lag eller man har fått igenom en miljard. Då liksom så bara, check, nu har vi gjort det här, nu är det upp till systemet att lösa de här sakerna. Samtidigt om man då förbjuder till exempel datadelning. Vi har ju då ett av världens mest restriktiva liksom lagstiftningar på datadelningen. Så vi delar upp våra myndigheter eller verksamheter i stuprör för att bli av med komplexitet. Och det är ju liksom en bra metod för att göra det. Men vi förbjuder dessutom stuprören att prata med varandra. Och det gör att vi kan inte få någon helhetsbild. Vi har inte. Till exempel kan du inte ta fram dödlighet per äldreboende i Sverige. Det finns ingen statistik. Alltså ens om du fick samköra alla källor, vilket du inte får, så skulle du kunna ta fram dödligheten per äldreboende. Eftersom de som sparar, liksom Socialstyrelsen sparar att du bor på ett äldreboende och i vilken kommun, men inte vilket äldreboende. Och en annan myndighet svarar liksom så här, vilka som dör, det är Skattemyndigheten till exempel. Och vill du dessutom titta på socioekonomisk bakgrund, ja, då är det ju SCB som har den typen av saker. Och de kommer, allihopa kommer antagligen att vägra eller med data till det, så du kan inte köra fram det. Men även om du fick köra fram det så kan du inte veta. Så viktiga grundläggande liksom saker som man ju skulle vara intresserad av i coronatider får vi inte göra.
Ja, många intervjuer och journalistiska satsningar handlar ju till stor del om sånt som inte fungerar bra. Det är ofta fokus på missförhållanden och elände. Jag är inte oskyldig till det heller, eller andra på kvartal. Men om jag till sist ber dig att peka ut någonting som fungerar väldigt väl och som ger hopp om en god framtid. Vad i vårt svenska samhälle är utmärkt fungerande? Någonting som vi alla kan hålla i handen om marken gungar eller åskan går?
Alltså det paradoxala här är ju att vi pratar om problem och inte hur vi har det. Alltså egentligen så bor vi i ett av världens absolut bästa länder. Jag var inne på det förut att de här indexerna, Human Development Index och så vidare, här är vi 1, 2, 3. Vår svenska sjukvård är fjärde plats, om inte första eller andra, lite beroende på vilken studie man tar. Äldreomsorgen är antagligen den absolut mest ambitiösa och bästa i hela världen. Handikappomsorgen är helt bizarrt bra jämfört med alla andra länder. Jämlikheten är högre än liksom alla andra länder. Miljön är bättre. Alla saker är egentligen bättre i Sverige än något annat land. Så när jag klagar på förvaltningsmodell så är det snarare utifrån att vi inte har förmågan, som jag ser det, att lösa våra framtida problem. Snarare än att det funkar asdåligt idag. Så egentligen så ska vi nog luta oss tillbaka och inse att vi lever i Eldorado redan. Vi är ju väldigt kritiska, tycker jag. Och så här, debatten, va? Ta debatten om sjukvården, som ingen någonsin säger att vi är fjärde plats i världen på liksom stora genomgångar som är väl gjorda. Så ja, vi lever redan i Eldorado. Vad jag skulle vilja är att vi ska fortsätta göra det i framtiden då.
Men vad ska vi göra med alla regler som vi fullständigt översvämmar alla våra organisationer och tron på lagstiftning som att lösa våra problem?
Det här är ju inte ett specifikt svenskt problem, utan det här ser du i USA, det här ser du i resten av västvärlden. Antalet regler ökar, juridiseringen ökar, antalet administratörer ökar, och inte bara i offentlig sektor utan i privata företag också. Vi ser det i sysselsättningsstatistiken, antalet regler, administratörer och chefer ökade med 50% mellan 2001 och 2012 i Sverige. Antalet som jobbade direkt med patienter minskade med 6%. Så den här idén om att regler löser problemet, den är västvärldlig. Den ser vi överallt. Jag tänker mig att det har att göra med det här skiftet från det gamla industrisamhället in till något mer det biologiska samhället jag har skrivit om. Att vi liksom, dels så kan vi hantera vår biologi med CRISPR-Cas9 och andra sådana avancerade verktyg. Men dessutom så inser vi att arbetslöshet, ohälsa, kriminalitet och sådana saker, det är biologiska fenomen snarare än industriella fenomen. Och i en industri, då är regler lösningen. I alla fall den gamla industrin. Va? Det är inte så att du vill ha kreativitet vid bandet där folk kan liksom experimentera med att ha tre hjul eller ett hjul eller sådär på bilen. Utan nej, det ska vara fyra hjul, dra åt den här muttern med det här åtdragningsmomentet och så vidare. Regler är sättet att göra det, för det finns en bästa metod och organisation. Men när du ska ta hand om en skog, en ekologi, en ekonomi som då är komplexa fenomen, men även din hälsa och min kropp är komplexa fenomen, då finns det inte. Grovt sett finns det. Om du rör dig mer så kommer du att bli friskare, så att säga. Vi har ju liksom lite basala slutsatser som vi är rätt säkra på. Men det gäller inte för alla. 20% till exempel svarar inte på konditionsträning till exempel genom att få bättre kondition. Så inte alla. Det är bara hälften av rökarna som dör i förtid av sin rökning och så vidare. Och kunde vi ha bättre information så att vi slutar tjata på den halvan som faktiskt inte kommer dö i förtid, ja, då skulle vi minska ångesten hos hälften av rökarna. Det vore väl jättebra om vi bara kunde hantera passiv rökning. Men så hela västvärlden är inne i en så här juridiserande liksom process där vi tror på att regler, fler regler. Och funkar inte det, ja, då gör vi ännu fler regler. Det vill säga vi släcker elden med bensin i hög grad. Där kanske en av grundproblemen är att vi överstyr snarare än att vi liksom styr åt rätt håll. Och förmågan här, det tänker jag att politiken ska vara bättre på att uttala tydliga mål och ambitionsnivåer. Hur frisk och lycklig ska jag egentligen vara? Och sen så ska vi, och det har vi pratat om massa olika tillfällen, och sen ska vi skita i hur man gör. Om det inte är en industriell produktionsapparat, då ska vi vara mycket värre, mycket tydligare, mycket mer fascistiska i vår styrning av det här systemet. Så vi är både för lite regler och generellt sett för mycket regler. Så jag tänker mig att vi skulle ha någon så här århundradets regelreform där vi på många områden faktiskt börjar om. Va? Vad vi har skrivit om i flera rapporter, det är ju att man skulle ha administrativa frizoner. Man säger att Värmland och dess kommuner, här får ni experimentera med. Liksom så här. För vi är inte så anarkister, vi tänker oss inte att det inte behövs regler. Men däremot, för att vi ska veta vilka nya regler som ska finnas, så måste vi experimentera helt enkelt. Och använda vetenskapliga metoder, strukturerade metoder, följa upp ordentligt och så vidare. Va? Så vetenskaplig metod är otroligt viktigt Och att börja med lite regelfrihet i öar för att experimentera är viktigt.
Anders Ekholm, nationalekonom och senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier. Tack för att du kom till fredagsintervjun.
Tack, trevligt och ha en trevlig helg.
Jag önskar detsamma. Tack ska du ha.
Tackar.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.